Hank Sherman from Merciful Fate. You are listening to Alex Room Service.
Jag tror att alla har sin historia. Och min börjar i korsningen Pålsjögatan och Hjälmshultsgatan i Helsingborg. Jag hade varit på besök hos min vän Peter. Och han körde mig hem. Det var en av de första gångerna jag träffade honom. Han var betydligt äldre än mig. Han är fortfarande det. Jag var 12 år och han var väl i 25 års ålder någonting. Och det var 1989. Vi satt i en vit Mitsubishi. Och han tittade på mig med ett litet, väldigt peterskt flin. Och satte igång en kassett på en ny skiva som hade kommit ut. Vi träffades tack vare Kiss, men ganska snart så stod det klart att det här var en människa som kunde lära mig allt om allt. Och kassetten han satte i började snällt med en liten syntslinga och en märklig sång över. Nästan som i falsett. Och när vi kom till den här korsningen vid Hjälmshultsgatan och Pålsjögatan så startade At the Graves på riktigt. Han spelade antagligen i 740 decibel. Det är åtminstone så jag minns det. Jag tror jag hoppade 6 meter i den lilla vita Mitsubishi-bilen. Och förstod direkt att det här kommer jag tycka om resten av mitt liv. Inte alls långt efter det så var jag hemma hos min kompis, min skolkamrat, klasskamrat, vars lossepappa också var hårdrockare. Och just nu sålde av lite vinylskivor. Så jag köpte några Kissplattor av honom. Och en skiva som det stod King Diamond på, som heter Fatal Portrait, som jag aldrig hade hört, men som ju låg i linje med att jag precis hade hört något väldigt märkligt i en vit Mitsubishi-bil. Jag gick hem med skivan, satte nålen på, och där kom ett väldigt läskigt intro. Följt av The Candle när den sätter igång. Och sen den dagen så är jag fast. Man fick ju lära sig det här på två håll då. Jag hade läst i tidningen Okej när jag var liten om ett band som den 7-åriga Alex uttalade som Märkefull Fate. En av dem, kanske alla, men i alla fall en av dem verkar ju sminka sig, och det stod någonting om djävulstyrkan och satanism. Och sen hade det varit en bild också. De var väl med ett par gånger i Okej, om jag inte missminner mig. En gång ganska tidigt, kanske 83, och så en gång runt 84. Men det var ju inget Okej-band. Det var ju inte Alphaville eller Pet Shop Boys eller Kiss. Så att min kunskap var extremt bristfällig. Jag hade väl sett något skivomslag som jag inte förstod på baksidan av tidningen Okej. I den här svenska skivklubben. Men jag fattar ju där att King Diamond är fantastiskt. Men vem är han och vad finns det? Och 1989 fanns det ju inte jättemycket att lära sig. Det fanns en del, men inte jättemycket. Så jag började försöka hitta skivor, vilket inte var helt enkelt, runt 1990 i Helsingborg. Vi hade skivaffärer och vi hade Heavy Rock Sound, eller Heavy Rock Shop, eller vad den hette. Heavy Sound, nej det var Stockholm. Heavy Rock hette han i alla fall, som hade den. Jag missade den tidigare hårdrocksbutiken som låg i samma lokal som mina äldre vänner ofta hänvisar till. Men jag var med i den andra och hittade väl någon skiva till där. Och sen beställde jag från Ellos katalogens skivor och band. Kommer jag ihåg att jag beställde King Diamond-skivor. De kom aldrig, så mamma ringde upp Och de var restnoterade och då blev jag vansinnig. Så vi åkte ner i stan och hittade något som heter Kullagatans skivhandel. Den norra delen av Helsingborg befann jag mig i princip aldrig i när jag växte upp. Så det här var märkligt att jag var på Kullagatan som var inte alls särskilt mycket norrut. Men för mig då var det en annan värld och där låg en skivaffär. Och där inne hittade jag Them, Dark Sides, The Dark Sides och någonting till. Jo visst fan, och sen var det ju på Domus i Helsingborg, i södra Helsingborg, som en av mina första CD-skivor faktiskt. Mina två första CD-skivor köpte för egna pengar, köpte jag där. Och det var Lili och Susie Anytime och King Diamond Conspiracy, båda utan omslag. För någon hade varit inne och stulit böckerna. Och det här var ju tidigare än CD-bränningen, så varför någon stal CD-böckerna där, det är väldigt märkligt. Men i alla fall så köpte jag dem för 10 kronor styck. Och Lili och Susie innehåller ju naturligtvis den fantastiska Robert Ann Marie. Men King Diamond Conspiracy var ju, eftersom jag samtidigt då älskade Kiss och Ace, Hot in the Shade och Trouble Walking, så var ju det progressiva metalen som King faktiskt stod för på 80-talet. Det var något nytt för mig, låtar som inte bara gick. Ni vet, Iron Maiden-stuket. Även om Maiden också var lite progressiva där. Och King Diamond var ju fantastiskt. Historierna var ju makalösa. Men de där Merciful Fate, som jag till slut hade räknat ut att de hette, de fick jag ju kika lite närmare på. Och det var faktiskt uppe i Göteborg i samband med att jag skulle träffa Carl, som jag var inne på, vad hette den? Weidele. Och fick tag i Melissa och Don't Break the Oath. Och när jag väl, jag hade hört någon av låtarna från Melissa och jag hade naturligtvis hört Come to the Sabbath på någon liveupptagning eller någonting. Men när jag väl satte nålen till Melissa, där trillade en polett ner som jag bara har varit med om, så vitt jag vet, två andra gånger. Och den ena gången var när jag upptäckte Dream Theater och den andra gången var när jag upptäckte Miles Davis, men det är ju många år senare. När Evil drog igång på Melissa så jag hörde att det finns någonting här som jag inte hör men som påverkar mig ända in i själen. Jag hade ganska, jag var ju tuff hårdrockare hela min uppväxt, vilket många av mina gamla klasskamrater säkert minns, och jag var ganska odräglig och så vidare. Och jag hade alla svaren, för det har man ju när man är 15-16 sen. Jag tyckte det var roligt att diskutera. Jag minns specifikt när vi fick besök. Jag gick i högstadiet, hur gammal är man när man går i högstadiet? 93, då var jag 16. Av något kristet djävulskap som kom och skulle prata om kristendom eller någonting. Och det var ju inte, jag fattar fortfarande inte varför. Det här vill jag ju poängtera. Det här var ju en tid som vi fortfarande ansågs vara kristna i Sverige. Jag hoppas den tiden är över nu. Men det kom i alla fall två eller tre människor som stod och predikade inne i fysiksalen dessutom. Och jag minns att jag laddade min arsenal för att fråga om deras inställning till hårdrock. Och jag hade 16-åringens extremt bristfälliga argument. Men jag hade också, och det här är ju, det är det ju många som inte har, jag hade faktiskt lite kunskap i, för när de börjar rada upp att Saxon hade slaktat hundbebisar på scen, att de hade belägg för att Alice Cooper mördade bebisar på scen, så hade jag redan liksom liveupptagningar och så vidare. Så jag har ju ägnat mitt liv åt detta och jag har ju sett massor av liveupptagningar med de här banden. Och Saxon är ju ett av de sju mesigaste hårdrocksbanden. I vilken låt skulle de ha slaktat hundbebisar? I Crusader? Herregud, man somnar ju när introriffet drar igång. Så det var mina argument. Och sen så då, så och så frågade om Kiss och sådär. Och så var det, ja, det blev märklig stämning. Jag minns att en av mina kvinnliga klasskamrater bara, åh nej, nu börjar han och sådär. Och det var ju helt riktigt sådär. Men jag undrar varför de här dårarna, vilket ju alla religiösa är, jag undrar varför de fick plats att berätta om sin tro när inget annat religiöst samfund fick det. Det ska jag fundera lite på. Och jag hävdar med emfas att religiösa människor är sinnessjuka. Jag tror är något väldigt fint. Kan vara något väldigt fint. Tro är personligt. Tro är någonting som många människor söker tröst i, finner tröst i. Människor som inte har varit troende, de är med om något livsomvälvande. Det kan vara en sorg eller någon lycka, men oftast är det någon sorg. Och försöker hitta ett svar, och då hittar man ibland det i en tro. Tro är någonting jag helt accepterar och förstår. För världen som vi lever i förväntas vara svartvit, men det är den inte. Religion däremot, det är organiserad galenskap, och den skulle ju inte ha i politik eller någonting att göra. Det är ju att man samlar människor och vädjar och försöker ta den här handen med de räliga naglarna in i deras hjärta och sno åt sig det här som kallas tro och använda det mot dem för personligt gagn. Religion borde ju vara totalförbjudet i hela världen. Det borde vara förbjudet att organisera sig i någonting som inte går att organisera sig i, eftersom det är personligt. Men tro, det kan vara väldigt fint, och det är för övrigt ett väldigt, väldigt vackert ord. Jag är inte troende själv. Jag gick ur Svenska kyrkan för några år sedan, fick sån här pamfletter hem om jag bara visste hur jävlig världen kommer att bli för att jag gör det. De spelar ju på de molinerna. Däremot går jag gärna in i kyrkor när jag är på besök i andra städer. Jag tänder gärna ljus för någon jag minns eller tycker om. Jag tycker kyrkorna är vackra museum över en tid som har flytt. Jag tycker inte de borde ha med någon form av beslutsfattande att göra, de som styr kyrkorna. Och det har de ju inte riktigt heller på pappret, eftersom kyrkan är delad från staten. Men å andra sidan så finns det något som heter Kristdemokraterna, med hon ifrån V i huvudrollen. Och det tycker jag är direkt obehagligt. Direkt obehagligt att man får lov att ta politiska beslut baserat på luftslott som kallas för Gud eller Allah eller vem man nu väljer att kalla på. Det tycker jag är vansinne. Nåväl, enough of the rant. Ni får tycka vad ni vill. Jag är faktiskt fullständigt ointresserad av vad ni tycker och tror. Men det här är min podd, och i den så pratar jag om sånt här ibland. I Merciful Fate upptäckte jag satanismen. Och jag skulle idag aldrig någonsin kalla mig satanist, även om många av mina värderingar och idéer härstammar från den. Jag vidhåller att Groucho Marx hade allra mest rätt. Jag skulle aldrig vilja vara med i en klubb som vill ha mig som medlem. Och därför kallar jag mig inte satanism, men jag är intresserad av den satanistiska filosofin. Inte den satanistiska låtsasreligionen, den där man slår ihjäl varandra och har sig. Den fascineras jag av. Jag är extremt fascinerad av Mayhem, det norska bandet och allt där i kring. Jag tycker det är sorgligt men fascinerande att läsa om Pelle Olin, sångaren som till livet av sig. Om allt djävulskap som händer runt, men jag kan inte låta bli att fascineras av det. Jag antar att det är samma grej som folk som sitter och lyssnar på Rättegångspodden och Mordpodden och allt sånt och tycker det är spännande med vad var det Carl Stanley sa, 16 döda på en timme, det är världsrekord. Det finns ju folk som tycker det är roligt, och jag antar att det är mitt intresse kommer lite av den morbida delen av min hjärna som jag har och faktiskt står för. Men Merciful Fates satanism, eller King Diamonds satanism, för det är ju den det kommer, är till vissa delar en väldigt personlig filosofi som jag delvis lever efter. Det är det många som gör som tror att de inte gör det. Det handlar mycket om egoismen, att man är sig själv närmst och att man slåss för sig själv och så vidare. Och jag skulle ju Jag gör mitt bästa för att hjälpa mina medmänniskor. Mitt motto på jobb är att göra en människa glad varje dag. På något sätt. Oavsett om det är en besökare eller en kollega och så vidare. Men jag har å andra sidan inga nationalistiska tankar. Jag är först ut om det blir krig. Ni ser bara röken av mig. Jag kommer inte att ta en kula för någon annan. Utan jag kommer att se till att jag överlever. Och om det är på din bekostnad så hoppas jag och tror att du hade gjort detsamma. Det är en del av det. Men det behöver vi inte gå in på nu. Jag ska försöka förklara vad... Det är så här, om ni lyssnar på skivor, om ni lyssnar på musik så i hörlurar. Det här är bra, det här är nog bra. Om ni lyssnar på musik i hörlurar så ligger instrument och sång ofta ganska nära era öron. Jag tycker om Elvis Presleys soundboards från 70-talet, för hans röst nästan vibrerar så nära den är. Ni fattar, det är liksom den är så här nära. Det är nästan lite obehagligt ibland, men det är coolt som fan. Och sådana soundboards gillar jag. Och musik gillar jag när det ligger så nära. På Merciful Fates. Och sen har jag pratat om bootlegs. Jag har pratat om att man fångar rummet. Att jag tycker om en usel kassettinspelning med Kiss ifrån Providence 77. Därför att man har fångat en bit av den dagen. Av det rummet det konserten skedde i. Personerna som var där och musiken som gick fram och så vidare. Men man har även fångat den dagen. Och Merciful Fates med Lisa, när man lyssnar på den. Jag viftar med händerna här, vilket ni naturligtvis ser, för att illustrera. Då ligger musiken och sången inte så nära öronen. Inte så nära membranet i hörlurarna. Där finns ett avstånd mellan musiken och mig. Och det avståndet, det är rummet i studion de spelade in. Och i det rummet hittar ni exakt vem jag är. Exakt. I utrymmet mellan King och musiken och min fysiska kropp så finns där någonting som inte går att ta på, som inte går att förklara. Men som samtidigt är exakt vem jag är. Det finns en filosofi i det. Någon skulle säkert kunna förklara det med att dra upp någonting. Jag har ingen aning. Men jag vet att jag lever egentligen två liv. Jag lever ett liv som alla ni och alla andra märker. Ni vet det här att man tar på sig en mask när man är på jobbet och en när man är på släktkalas och en när man sitter hemma i feelingarna och tittar på en gammal tecknad film som man inte berättar för någon annan att man tittar på bara för att man skäms för det. Jag har inga sådana skrupler, jag står för allt jag älskar, men många människor lever ju sådana liv. Och enkelt sagt så är mitt liv två. Det är ett liv som är det fysiska, det är det ni märker. Det är det som jag antar gör att podden blir poppis, att folk kommer att titta på mig när jag står på scen. Därför att jag gör ingen skillnad om jag är på scen i Stockholm och har trevligt inför 150 pers. Eller om jag sitter och gör en podd med en katt som sover bredvid mig om King Diamond. Eller om jag är på jobb och hjälper en människa att skriva ut papper eller en kollega att få igång en dator som strular. Där i alla de skeendena är jag samma person. Men samtidigt inne i mitt huvud pågår ett helt annat liv. Ett liv som ingen känner till mer än jag. Som jag gissar skulle få mig inspärrad. Inte för att jag liksom går runt och mördar folk i huvudet. Det vill jag ju poängtera. Utan i mitt huvud pågår en annan process. Jag har lite svårt ibland att veta vilket som är den verkliga världen. Jag har sagt det förr i podden att, tror jag i alla fall, att jag har suttit på både begravningar, bröllop och dop och andra högkänsliga evenemang och funderat över demotaper från 1981. Jag har suttit på en väldigt, väldigt nära släktingsbegravning och varit väldigt ledsen och känt mig som en skådespelare. Vad förväntas jag göra nu? Jag tror inte det är avsaknad av empati, för den har jag tyvärr i överflöd, utan det är någonting annat. Det finns två parallella liv, det finns två parallella universum. Och när jag kom på det, detta kom jag på någon gång på 1999 eller 2000, någonstans där. Då, det var i samma ögonblick som jag slutade vara den där odrägliga tonåringen. Jag var det lite för länge, och det är jag medveten om. Jag har bett om ursäkt om för det förr. Men jag vände på en femöring. Jag lärde mig någonting om mig själv. Att lev det livet som är det enkla, det roliga, det som man kan ha skitkul åt. Lev det fysiskt. Lev det andra livet i ditt huvud. Släpp inte ut det. Låt det vara för dig själv. Det här, jag låter flummigt gissa, men det är faktiskt sant. Och det har hjälpt mig i så vansinnigt många fall. Allt ifrån lägenhetsbyte, stadsbyte, jobbbyte till problem. För jag vet ju inte egentligen. Det finns ju någon gammal filosofisk teori om att livet nu är en dröm för någon annan. Det är någon annans dröm. Eller att vi just nu är amöber under nageln på en vanlig skogssnigel. Och jag vet ju inte att det inte är sant. Och därför så har jag ganska lätt för vissa delar av livet i det fysiska. Och så låter det andra vara inkapslat. För jag vet ju inte vilket av liven som är det sanna, om ens något. Det här är sånt jag går och funderar på. Och det var King Diamond som påbörjade den processen. Som har gjort att jag har ett förhållandevis trevligt liv. Jag är ganska nöjd som det. Jag vet inte riktigt var. Vi får flytta oss från det filosofiska. För jag tänkte vi ska prata om banden. Jag har ju länge sagt. Hur ska jag lägga upp det här? Jag har länge sagt att 1989 är det sista året. Allt efter det är kopior och sämre. För jag tycker musiken slutade vara bra på det stora hela, inte, nu går vi inte in på detalj, utan musikvärlden för mig slutade 1989. Och filmvärlden slutade 1989. Den är det tydligaste exemplet på att all the pretty things are going to hell. Det är verkligen, det finns ju, jag finns inte en film efter 1989 som jag skulle ens elda med, än mindre tycker jag är särskilt bra. Av den enkla anledningen att skådespelare har slutat och skådespelare och musiker har slutat behöva repa ihop och turnera ihop och ligga i en buss ihop i Hounslow i England när däcket går sönder och så vidare. Man har slutat behöva det för världen har blivit bättre. Jag tycker det är det många som inte tycker, men det har den ju. Det finns ju ingen som kan säga någonting annat. Idag kan man ju sitta i Dallas, Texas och lyssna på musik ifrån Kuala Lumpur eller Helsingborg. Det kunde man jävlar i mig inte 1984. Så världen har liksom på många sätt blivit bättre, men också med det har den blivit latare och tråkigare. Vilket ju är anledningen till att jag gör en podd, eftersom ni vet, eftersom jag tycker om att prata om det som jag tycker om. Och nu ska vi se, om vi benar ut, vad är då Merciful Fate och King Diamond för mig? Jo, Merciful Fate, första åren där, 81-85, det är min livslåga och min ledstjärna. King Diamonds första två skivor, Fatal Portrait och Abigail, 85-87, är som att lyssna på gamla fina Hammer-skräckfilmer. Jag tänker, jag kanske inte bara Hammer, utan Haunted Palace med Vincent Price, Dragon Wick med Vincent Price, Dracula med Bela Lugosi. De två skivorna, Abigail och Fatal Portrait, är såna filmer i skiva. Speciellt Abigail, för det är ju hela skivan en historia, och Fatal Portrait som har då den i mitt tycke bästa historien, men den är uppdelad lite märkligt, jag har aldrig förstått varför. De tre första låtarna på sida 1 samt den sista på sida 2. The Candle, The Jonah som är King Diamonds bästa låt, sololåt någonsin. The Portrait och Haunted handlar ju om Molly som blev mördad av sin mamma och som nu finns i en ljuslåga. Det är ju så bra historia så jag får rysningar över kroppen när jag tänker på det. De fyra skulle han ju kört live som soloartist rakt av med en liten story till. Fy fan vad det kunde bli bra. Abigail likadant, fantastisk gotisk skräck liksom. Sen kommer Them och Conspiracy som är fredagen den 13. Det är ju riktiga 80-tals skräckfilmer i skivform med det fantastiska bildmålandet i mitt huvud. Och det, allt detta händer från 1982 till 89. 82 kommer första EP:n med Merciful Fate. Och så 1989 kommer Conspiracy. Sen kommer The Eye 1990 och där har världen förändrats. Låtarna är skitbra, produktionen är tafflig. Inte tafflig, men ja, vad heter det? Programmerade trummor. Helt plötsligt allt liv som Mickey D har haft i de fyra tidigare King Diamond-skivorna. Det är så mycket luft, det är så mycket energi. Allt det är liksom försvunnet i de programmerade trummorna. Lite som Hot in the Shade med Eric Carr. Det är programmerade trummor där också. Där är det ju dåligt programmerade trummor dessutom på vissa låtar. Det är inget fel på de programmerade trummorna på The Eye, men låtarna är väldigt statiska av den anledningen. Sen är ju låtarna skitbra, Behind These Walls och Father Picard, som jag fortfarande drömmer om att höra live. Och så titelspåret såklart, The Two Little Girls. Och sen återförenas, sen kommer den passus 92, den lämnar vi lite. Men 93 återförenas Merciful Fate, släpper In The Shadows, som är egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, så är det den sista intressanta skivan. Sen har det kommit flera skivor med Merciful Fate, de pausade 99 fram till just nu. Och King Diamond har släppt flera soloskivor av varierande kvalitet. Jag tycker ingen är genuint usel. Jag äger alla skivorna, det gör jag inte ens med Kiss. Jag vägrar ha Monster i mitt hem. Men jag tycker inte alla är skitbra. Jag tycker de flesta skivorna har bra låtar. Och jag tycker att historien är bra på The Puppet Master och The Graveyard. Den är rätt otäck faktiskt. Voodoo är ju i princip en rätt bra skiva faktiskt. Den blev lite bättre av den här remixade versionen som de släppte för några år sedan. När de fick lite bättre ljud. För det var någonting som hände där med King på 90-talet. Att plattorna började låta väldigt dåligt i produktionen. Och det gjorde de om lite här om året. Fyra plattor kom i ny mixar. Väl värt att leta upp och jämföra. För det är faktiskt ganska spännande. Och Voodoo är ju en riktigt bra. Det är ju en riktigt, riktigt bra King Diamond-historia. Å andra sidan önskar jag att Abigail 2 aldrig hade släppts. För jag tycker inte om sequels i musiken. Jag hade varit mycket gladare om Alice Coopers Welcome 2 My Nightmare hade varit en vanlig Alice Cooper-skiva. För så fort du ska göra en uppföljare till någonting som folk har levt med så kommer man att jämföra. Det är som att Kiss skulle göra Destroyer 2 The Son of Destroyer. Det kommer inte att gå att jämföra. Och jag tycker inte att Abigail 2 lever upp till Abigail 1. Och jag tycker framförallt att man dödar historien lite genom att göra Abigail snäll. Usch och fy. Men låtarna var bra. Några av låtarna är riktigt bra. The Wheelchair var bra här för mig. Den hette Wheelchair. Spare This Life. A Mansion in Sorrow var också ganska bra. Den var lite, fick man lite feeling till. Sådär. Men det är en annan tid. Det är en annan känsla. Och Merciful Fate 93 släppte skivan In The Shadows. Som jag har lyssnat på så många gånger. Så jag vet, jag vet inte om jag tycker den är bra längre. Och det gör jag nog. För jag tycker det är bra låtar, men jag kan den utan till. Och då är det skillnad. Är det bra eller är det dåligt? Jag vet inte. Jag älskar det likväl. Och det var när Merciful Fate kom tillbaka 93. Det retar mig fortfarande att jag inte såg dem. De spelade 25 minuter i Köpenhamn, förband till Metallica. Jag hade fått veta att det var utsålt. Så jag åkte inte in och det var inte alls utsålt. Jag hade kunnat komma in. Och idag hade jag även velat ha sett Metallica på den turnén, men det är ju en annan pilsner. Sen spelade de på Roskilde 94, jag åker inte på Roskilde, skulle inte få för mig någonsin. Och det var kanske tur, för det var ingen höjdarspelning, jag har upptagningarna. De spelade upp 4 på morgonen eller 3 på natten och sånt. Men 95 gjorde de sin första riktiga Köpenhamnspelning, sen återföreningen på Alexandra. Jag och några polare åkte dit tidigt, stod utanför, gick in när de byggde scenen så vi såg när de satt upp korsen. Träffade Mikael Denno för första gången. Jag hade träffat Hank Sherman en gång innan på Kissmässan i juli. Detta var i juli. Och så fick vi se Mercyful Fate headlina på en klubb i storlek med Saltlagret, som är det klassiska 80-talsstället som inte finns längre. Och jag kände redan vid introt att det är allt jag är. Det här är allting. Sen hade jag lyxen att få vara med på 90-talet. Jag kände inte det som lyx då. Jag kände det som en förlust att jag inte fick vara med på 80-talet. Men på det hela taget, vilken resa. Mercyful Fate 95. Mercyful Fate hastigt inkastade 96 när Rainbow skulle spela på Amagerparken, Femören. En festival som Tuborg arrangerade. Det var Rainbow, det var Pretty Maids, det var Led Zeppelin Jam tror jag de hette. Och sen så skulle det vara Babylon Zoo. De hade någon teknolåt. Men de ställde in. Då ringde de Mercyful Fate. Som spelar 60 minuter i dagsljus. Vi får en helt ny låt som inte var spelad live särskilt ofta. Eftersom de inte hade spelat så mycket den sommaren. The Uninvited Guest. Och jag fick se Mercyful Fate med Mikael Denner på gitarren sista gång. 97 då. Ja, då får vi en turné som man aldrig har kunnat drömma om. King Diamond och Mercyful Fate co-headline. Till och med de spelar i Sverige för första gången sedan King Diamond var här 87. Och då såg jag dem i Köpenhamn, vilket var tur. De spelade även i Halmstad, men Halmstad var ju Norrland för mig på den tiden. Och det var tur, för Halmstad var ju bara 30 pers, och det var en väldigt liten scen. I Köpenhamn fick vi hela showen i Vega, för det var även första giget de hade fått kistan till. Så King kremerade sig i Köpenhamn. Det gjorde han inte på de svenska spelningarna. Och då fick vi alltså 70 minuter Mercyful Fate och 80 minuter King Diamond Band samma kväll. Mercyful Fate hade plockat fram några riktigt ovanliga låtar. Vi fick Desecration of Souls bland annat från Don't Break the Oath. Och King Diamond hade jag ju aldrig sett som soloartist. Och helt plötsligt vi fick någon låt från Voodoo. Nej, inte Voodoo, för den var inte så lätt. Vi fick från Graveyard, va? Det var Graveyard-turnén. Så vi fick 4 låtar från den som aldrig spelade sen. Och vi fick titelspåret från Abigail. Vi fick däremot inte The Candle, som var den jag hoppades mest på. Men det skulle bara dröja några år till. 98 hade vi otur. Då kom de inte hit alls. Dels släppte Mercyful Fate en skiva. Dels släppte King Diamond Voodoo. Och på våren körde King Diamond Voodoo-turnén i USA. Och på hösten Mercyful Fate-turnén i USA. Inget av det kom till Europa. Helt obegripligt. Men det rättades till nästa år, 99. Mercyful Fate inledde en av dagarna på Sweden Rock. Den första dagen av de två. Vi stod i kön. Jag hade lämnat min systers student. Det var helt okej med henne. Morsan sa att jag skulle bli arvslös om jag inte var kvar på hennes studentfest. Jag frågade syran, bryr du dig? Inte det minsta, jag ska ut och supa. Bra, jag drar. Jag och jag tror det var Jonas och Micke körde i 180 till Blekinge. Vi stod i insläppskön vid huvudentrén när vi hör introt dra igång. Vi springer ner mot det som idag är rockstage. Jag hade min stora skylt, eller ett lakan där vi hade skrivit We are alive in the shadows eller någonting. Och i samma ögonblick börjar hellregnet. Som bara regnade under Mercyful Fate. Och jag visste varför. Och jag skrattade hela vägen. Och Mercyful då hade Mike Weed på gitarr fortfarande. Och de körde Into the Coven, min favoritlåt. De körde Nightmare som inte var körd sedan 84. Och de körde Melissa. Jag visste inte vad jag skulle bli av. Melissa var ju inte spelad sen den hette The Witch 82. Den spelades ju aldrig på Melissa-runderna 83-84. 83 gjorde de inte så många spelningar. 84 gjorde de ju hela USA-turnén. Och några gig i Europa. Och vad jag vet, jag har ju inte alla spelningarna, men jag har en jäkla massa spelningar från de åren. Jag har allt som finns känt och lite som ingen vet om. Och den är aldrig spelad där. Men den spelades 99. Och King har även kört den på sin soloturné 2016 när han körde hela Abigail. Och jag visste inte vad jag skulle bli av. Efter det blev det King Diamond Band. 2001 såg jag dem 2 gånger. Vilket var anledningen att jag började botlägga överhuvudtaget. Det var att jag tänkte att jag måste spela in King Diamond när han kommer. Så jag köpte min maskin lagom till Göteborgsgiget den 18 mars och spelade in både Göteborg och Malmö. Och sen var det inte från 2006 han kom tillbaka. Och då hade han ju både, det var väl både Puppet Master och Abigail 2. Men framförallt körde han ju några coola låtar från Abigail. Han körde Arrival och Mansion in Darkness, vilket ju var helt fantastiskt. Sen blev King sjuk. Vi hade biljetter, eller i alla fall planeringar, 2007 på att se... Det var väl Give Me Your Soul-turnén, eller var det 2008? Det var något av det. Så blev King sjuk, allvarligt sjuk. Och jag blev rädd. För vem var skulle jag vara utan King? Så jag brännmärkte mig då. Det var en av mina... Min första tatuering var grodan, min andra var Kiss. Min tredje tatuering kom när King blev sjuk. Och det var loggan, King Diamond, på min ena arm. Det första som gav sig på honom var väl ryggen. Och då blev han opererad för den. Och sen åkte han på hjärtat. Då brännmärkte jag mig igen. Nästa arm. Merciful Fate med ut på nervända korset. Den gamla Merciful Fate-demologgan. King ska enligt uppgift ha chockat läkarna. Att han reste sig upp och gick efter bara ett par dagar efter en triple bypass. Vi har aldrig sett någon som läker så fort som du. Det var nog många som var chockade och förvånade. Jag är övertygad om att King inte var det. Jag var inte alls chockad. Jag visste ju varför. När King kom tillbaka 2012 så... Stod jag på Sweden Rock. Skulle säga det första giget. Jag kommer aldrig att glömma. De drog för ridå för scenen. Så att man fick inte se hur scenshowen såg ut innan. Och precis innan The Candles intro ska börja. Precis innan det så blåser det till. Och då ser jag King Diamond. Har jag inte sett honom live sedan 2006. Ingen visste om han ens skulle klara av att ställa sig på scen igen. Och hela min kropp är i uppror. Och så blåser det till. Skynket blåser till. Bara, och öppnar sig bara precis en halv meter så att man ser lite av... Och trummorna, och ovanför trummorna var den här bryggan, bron som han stod på. Och där står King under ett stort pentagram. Jag hann bara precis noterade. Och där och då hamnade jag någon annanstans. Fram till 2006 så hade King och Merciful inte antagit de proportionerna i livet som de har idag i mitt liv. 2012, när jag hade levt med rädslan att aldrig få se King igen och förstått att fan, allt jag gör är ju tack vare honom. Kiss är mitt DNA, det är något helt annat, och Alice Cooper är min största idol och Marillion är mitt favoritband, men King Diamond är ju den personen som verkligen har visat mig vilken väg jag ska gå. Och när jag står och det blåser till ett skynke och jag ser honom. Jag kommer aldrig få tillbaka den känslan. För oavsett vad som händer nu så vet jag. Jag vet exakt vem jag är, varför jag är och hur han har påverkat mig. Men det var där och då som jag förstod det på riktigt. Och kunde ta det till mig, äntligen. Sen öppnades ridån, The Candle började. Den första låten sen King kommer tillbaka är den första låten som jag verkligen lärde mig älska. Jag skulle kunna skriva en bok om det. Bara den känslan. En fantastisk spelning i övrigt med lite rostighet. Det tog 2-3 låtar innan han själv började tro på att fan, det här kommer att funka. Sen kom Michael Denner ut, sen kom Mickey D ut, sen kom Hank Sherman ut. Kvällen blev magisk och fortsatte vara det. Nu skriver vi 2021 och det är 40 år sedan, nu i dagarna i månaden här, som Mercyful Fate gjorde sina första spelningar. Mercyful, det var hemskt vad jag snubblar på ordet. Mercyful Fate sprang ur den danska rockmyllan ur några olika band. Framförallt får man väl säga ett band som hette Bratz, som Hank Sherman var med redan från början 78. Sen bytte de medlemmar fram och tillbaks. Jens Cheyenne var med en runda, ganska lång runda. Michael Denner var med och så vidare. Och sen så på våren, tidig vår 81, så fick de med King Diamond. Det kanske var redan hösten 80. Jag har lite dålig koll på timelinen, men jag lär mig tack vare en av medlemmarna mer och mer varje månad. Men det finns i alla fall en upptagning. Bratz släppte en skiva 79 eller om det var tidigt 80 med Michael Denner, Hank Sherman, Jens Cheyenne och Monroe på trummor, va? Som är lite punky. Sen skrev de nya låtar och den 18 januari 81 gjorde de en showcase för CBS, skivbolaget, och spelade de nya låtarna och de bara, nej fy fan, det här vill vi inte ha med att göra. Den här showcasen läckte ut för några år sedan på vinylskiva. Och man hade den goda smaken att släppa ut den med en singel till, så man fick med alla låtarna utan att tumma på kvaliteten. Istället för att trycka in 60 minuter på en LP som andra band som heter Kiss har gjort, så valde man att man petade in i princip hela kvällen förutom två låtar, för de släppte man på en singel. Och där har vi Bratz som spelar upp sina nya låtar. Och där är så mycket riff i det som är Mercyful Fate så man blir helt näsvis. Sen spelade Bratz live ett par gånger på våren där. Och det är helt uppenbart att det här kommer att bli någonting. Det här kommer att bli någonting annat. Och in i studio någon gång i april så hjälpte King och Hank sin vän Michael Denner med ett band som heter Danger Zone och spelade in några låtar. Samtidigt så spelade en tidig variant av Mercyful Fate in sin första tape, bestående av en låt som kallades för Death Kiss, som är släppt officiellt, den här demon på Don't Break the Oath remastern som kom för några år sedan, men den går för fort där så jag har fått pitcha om den själv. De spelar även en låt som heter Running Away som aldrig har läckt ut, och en låt som heter You Asked For It som skulle bli en låt senare som heter Black Masses. Den släpptes officiellt på en skiva som kom 92 och hette Return of the Vampire. Den skivan är, om ni verkligen, verkligen vill förstå Mercyful Fate, så är det den skivan. Där har ni hela demotapen från hösten 81. Och ni har You Asked For It från våren 81. Och ni har två låtar från Danger Zone-bandet. En som har fel titel. Det är de som är med, va? Där är en till. Där är Death Kiss också med. Men jag tror inte det är den som är från våren 81, utan det är den som är från våren 82. Precis, så är det. Så är det. Death Kiss gick under några olika namn. Den heter Walking Back to Hell när de spelade den live på hösten 81. Och fram till faktiskt 83 hette den Walking Back to Hell sen. Sen när den kom på skiva 84 så hette den ju A Dangerous Meeting. Michael Denner var med där tidigt, men han hoppade av eller gjorde någonting annat och de ersatte honom med en kille som heter Benny Petersen som var med på de här fem låtarna från demon hösten 81 och som var med på tre spelningar. Och det bär sig ju inte bättre än att den spelningen som var Mercyful Fates tredje spelning, som var hans första, det var idag, Halloween 1981 i Herlev i Danmark. De första två spelningarna ägde rum den 6 september och den 26 september i Tastrup Medborgarhus, det var första giget 6 september, och i Köpenhamn på Saltlagret som förband till Girls School. Och det där är en sån klassiker. Folk har den ofta som 1982 i sina botlägglistor, men då är det ju folk som inte lyssnar, för låtlistan är inte 82. De var inte i Köpenhamn den 26 september 82, för att då var de i Holland och spelade in en EP och spelade fler gig. Och om man tittar på konsertannonsen och så vidare, så står det lördag den 26 september, och den 26 september 82 var en söndag. 81 däremot var det en lördag. Men det är sånt som folk inte bryr sig om, det här med fakta. När man väl har bestämt sig för att det är 82, då är det det, och då har jag fel. Människor. Vi har lyxen, och det här, nu vill jag poängtera vilken lyx vi har. Att de här tre första spelningarna Mercyful Fate gjorde, de är fan i mig inspelade. Dessutom en av dem på soundboard. Två av dem till och med. Vi har turen att de har läckt ut. Problemet är att folk ofta inte vet vad de lyssnar på. Så för att glädja er och få göra världen en tjänst, så kan man idag gå in på 1277s YouTube-kanal. Och där ligger de med rätt datum, rätt arena, rätt låtar och låttitlar. Och då kan man lyssna på de tre första spelningarna som Mercyful Fate gjorde hösten 1981. Det här är alltså som att vi skulle ha de tre första giggen Kiss gjorde den 30 januari, 31 januari och 1 februari 1973. Jag vill att ni tänker på det. Pausa podden lite. Fundera lite på vilka andra band har ni där ni har de tre första spelningarna. Med Mercyful är det faktiskt sån tur att vi har nog dessutom de nästkommande 5-6 gigen, för vi har det mesta från 82 också. Men de tre första. I bra ljudkvalitet, förhållandevis, hörlurar på. På första giget spelade de i 43 minuter. Det är också en grej, de här tejperna som har cirkulerat, de har haft fel låttitlar, fel datum, och de har gått alldeles, alldeles för fort, många av dem. Så att 1277 har suttit ner för ett par år sedan och verkligen fixa till dem efter hans öron, så att de är i rätt pitch, de har rätt spårindelning, det behöver man inte bry sig om på YouTube, och jag har balanserat upp kanalerna så gott det går. På den första spelningen 1981 den 6 september, vilket då, om den 26 är en lördag, så är ju även den 19 en lördag, den 12 en lördag och den 5 lördag, då är det alltså en söndag de gör sin första spelning. Då spelar de Doomed by the Living Dead, Curse of the Pharaohs, Sabbath of All Witches, The Witch, Walking Back to Hell, eventuellt heter den Death Kiss här fortfarande, On a Night of Full Moon och Return of the Vampire. Ingen av låtarna är färdiga. När ni lyssnar på The Witch, tror jag, så har ni riff i den som hamnar i Doomed by the Living Dead sen. On a Night of Full Moon blir ju Desecration of Souls många år senare. På andra gigget den 26 september när Girls School headliner och det händer någonting, jag tror de får bryta gigget efter bara någon låt, att de blev electrocuted. Man fick tillbaka pengarna när man gick ut, så man kunde se Mercyful Fate 81 och sen gå därifrån och få pengarna tillbaks. En vän till mig gjorde just detta. Han stod där och fick höra Doomed by the Living Dead, Curse of the Pharaohs, Return of the Vampire, On a Night of Full Moon, Walking Back to Hell, som kanske hette Death Kiss fortfarande, och A Corpse Without Soul. 35 minuter spelade de. Bara här om dagen såg jag för första gången två väldigt små bilder från det gigget. Det finns inte ord egentligen att beskriva vad jag känner för de här spelningarna. Efter de här två giggen hoppar alltså Mikael Denner av eller gör någonting annat och de får med sig Benny Petersen. Så på Halloween, den sista oktober 1981, ställer de sig på scenen i Härlev, på Härlev gymnasium. Och då spelar de. Och nu har vi soundboard, men första låten klipper in, så vi vet inte om de öppnar med denna. Antagligen gör de det, för konserten är nästan 70 minuter. Men de öppnar på kassetten med A Corpse Without Soul, följd av Walking Back to Hell, som kanske heter Death Kiss fortfarande, On a Night of Full Moon, Return of the Vampire, Black Masses, som tidigare har hetat You Asked For It, Satan's Fall, första gången live, den första kända versionen vi har, Doomed by the Living Dead, Shadow Knight, ett litet gitarrflärperi mellan gitarristerna och avslutning med Curse of the Pharaohs. De här tre giggen kan ni alltså lyssna på om ni är intresserade. De ligger på min YouTube-kanal i så bra kvalitet vi kommer få höra tills någon släpper en master eller något sånt. Den första kända filmen med Mercyful Fate är antagligen fjärde eller femte gigget. Det är i vilket fall 12 mars 1982 på Saltlagret Köpenhamn. En 8 mm film kanske, filmad av deras ljudtekniker vid mixerbordet. Det finns 1,5 eller är det 2 minuter ute. Den hittar ni också på min YouTube-kanal. Eventuellt finns det mer film. Jag har skickat vad jag har till Hank Sherman som tittar på detta, om han vet något mer och så vidare. Men det här är de första rörliga bilderna på Mercyful Fate. Och det är då dessutom Benny Petersens andra eller tredje gig. Det är så här, det finns en ljudupptagning som påstås vara Köpenhamn, Saltlagret, 7 mars 82. Den är 80 minuter lång och jag har inte riktigt kommit på eller kommit mig för att jämföra den, för den skulle lika gärna kunna vara en hopblandning av flera gig, eftersom jag inte tror de spelade den 7 mars. Men vi har inte detta bekräftat och det är något jag fortsätter forska i. Däremot är det bekräftat att de spelade den 12 mars. Och det har vi då lite film på och inspelning av. Sen spelade de även den 26 mars på Oddfellow-palet, där Paul Diano för övrigt gjorde sin sista spelning med Iron Maiden bara några månader innan. Och där var de förband till Ian Gillan, en klassisk grej att man kunde gå och se Ian Gillan och ha Mercyful Fate som förband 82. Ni kan läsa mer om de här giggen om ni vill och se bilder ibland på min gode vän Jons sida. MFKDFAQ, Mercyful Fate King Diamond FAQ.com. Han har haft den i många år och vi har hjälpts åt med många låtlistor och resonemang fram och tillbaka. Det finns inte jättemycket film med Mercyful Fate i allmänhet. Det finns en komplett pro-shot ifrån Eindhoven i april 83. De har haft med en del av den på en Melissa Deluxe som kom för några år sedan och den var jäkligt fin i kvalitet, men jag skulle gärna vilja ha hela i den kvaliteten, för den är inte så bra i bootleg-variant, även om jag har en ganska tidig kopia. Det finns en bootleg-film ifrån Milano i januari 84. Och den har vi även, det är väldigt dåligt ljud, det är väldigt distat ljud, men det är ganska fin bild numera, förhållandevis. Man skulle behöva synka över ljudupptagningen, för den är nästan kristallklar, men jag tror den är i osynk. Den går lite för fort eller lite för långsamt, så att det går inte riktigt att synka upp. Men det är ett litet framtidsprojekt. Sen finns även Köpenhamn 84 i april. Saltlagret, 70 minuter. Första låtarna, då är det fel på bandet, så det är lite brus i övre delen och nedre delen av bilden. Men sen är det hela, i övrigt är det hela gigget. Och efter de tre låtarna så stabiliserar sig bandet och bilden blir bra. Och det är ju verkligen ett komplett headline-gig med Merciful Fate från 84. Brinnande kors och hela kittet. Sen åkte de till USA. Där har vi ganska mycket ljudupptagningar. Men ingen film. Vilket är lite, det finns väl något nyhetsklipp från typ Kanada. Jo, vi har ju även en låt. De var med i ett nyhets... eller sån här... ja. Barnjournalen. Typ något sånt program på dansk tv. Där tv var filmad. Eller någon var filmad i Amsterdam. Och det är också tidigt 84. Och i nyhetsprogrammet så visar man då en intervju med King. Men även lite liveklipp från konserten. Och jag fick tag i för några år sedan en hel låt från konserten, Into the Coven. Den ligger på min YouTube-kanal. Det finns totalt 45 minuter filmat med en kamera i publiken från januari 84. Som vi naturligtvis försöker sälja både våra själar och mormödrar för att få se. En vacker dag. Sen i april 85 så lägger Merciful Fate av. De spelar sitt sista gig på Saltlagret den 11 april. Och King och Hank har olika idéer om vad de ska bli av. Så King fortsätter med ett band bestående av halva Merciful Fate och sen två svenskar. Och kallar sig nu för King Diamond och skapar Fatal Portrait. Och Hank ger sig in i ett band som heter Fate, som är lite snällare rock. Det är King och Hank för min del som är själva essensen i Merciful Fate. De är Paul och Gene, de är Dave Murray och Steve Harris. Och att de ska spela nu, de skulle ju spela redan i fjol, sen skulle det bli i år och sen blir det nästa år. Jag har tänkt försöka se så många spelningar jag kan. För jag trodde inte det skulle bli mer Merciful Fate, men när det nu blir en outing till så är det faktiskt min skyldighet, tycker jag, att delta. Som ett tack, som alltid. Det ständiga tacket. Jag vill säga tack. Det finns väldigt mycket bootlegs med King Diamond från 80-talet. Och det är väldigt roligt, för det, där kan man som samlare och intresserad få låtlistor som är helt fantastiska ibland. King var ju bra på att byta låtar och... ibland 87 körde han hela Abigail på något gig tidigt på turnén. 88 körde han ju i princip hela Them tidigt på turnén. Och 90 på de långa spelningarna som i Europa så fick vi ju också väldigt mycket Conspiracy och en fantastisk scenshow. Den intresserade kan kika på min YouTube-kanal återigen, där finns den klassiska Einhofen 86 med King Diamond Band, Fatal Portrait. Där det är headline-spelning på deras sån här Dynamo-festival. Och hela setet med The Lake, så den single B-sidan från Fatal Portrait. Halloween-singel är det väl. Och där ligger även några spelningar från 90 från Spanien. Filmade vid mixerbordet, lite distat ljud men bra bild och hela Conspiracy-showen. Helt magnifikt. Sen är det alltid värt att leta ut Merciful Fates återföreningsgig från 93. Tyvärr så var ju King sjuk på det stora comeback-giget på Dynamo-festivalen i Eindhoven. För där körde de ju en setlist sänd från himlen med Corpse Without Soul och Shadows enda gången den körde live och Return of the Vampire och sånt. De försvann ju sen tyvärr till USA-turnén på hösten, men USA-turnén i sig... Det finns ett gig från Oakland 7 oktober 93 och jag vet inte varför. Det är bara, det är allting jag vill ha med, från ett Merciful Fate-gig. värt att kika om ni hittar dem. Jag har alltid tyckt om bilderna i huvudet som målas upp av Into the Coven, Come to the Sabbath, Down by the Ruined Bridge. Jag tog faktiskt en lång höstpromenad idag i Pålsjö skog i Helsingborg. Och man skulle kunna ta hur många bilder som helst och använda som sinnebilder av The Ruined Bridge. Det är nog väldigt läskigt på sina ställen nu när det är mörkt ute. Och när King sjunger i Melissa, I'm kneeling in front of the altar, Satan's cross upon my wall, eller the wall, så gör jag detsamma i mitt huvud. A dangerous meeting, om de här människorna som samlas och leker med krafter de inte förstår. Det är väldigt mycket imagery, heter det på engelska väl? Imagery. Det heter säkert något skitfint på svenska, men det har jag inte kollat upp. Men jag tycker om när King målar de bilderna i mitt huvud. Jag tycker om att jag har kunnat använda dem för mig själv, för min personliga gagn, i ett helt liv nu snart. Att jag hamnat i en situation där jag faktiskt har fått tillfälle att prata med Hank Sherman och ställa frågor om den här tiden. Jag träffade King 2016. Först träffade jag honom 96 då på den här knepiga femören i Köpenhamn när de ersatte Babylon Zoo. Sverre tog en skitbra bild på mig och King. King hade inget smink då. Det var efteråt. Och sen träffade jag honom 2016, hade Michael Denner och Hank Sherman gjort en skiva ihop kallad Denner Sherman som släpptes en lördag inne i Köpenhamn i Michael Denners skivaffär. Och då gick jag dit och träffade Michael Denner och Hank som kände igen mig. Helsingborg, skrek han. Och jag höll på att pinka på mig. Så då träffade jag de två och stod och pratade med Hank en stund. Och sen kom jävlar i mig Timmy Hansen också, basisten. Jag hade tagit med min Melissa. Jag hade den signerad av Hank och Denner sen innan. Så nu upp med silverpennan och prata med Timmy. Och jag tog honom i hand och verkligen uttryckte hur mycket musiken betydde för mig. Och han tyckte det var roligt. Jag fick några fina foto och en väldigt fin autograf på skivan. Och han gick ju bort några år senare, vilket ju var otroligt tragiskt. För jag hade hoppats länge jag skulle få se honom på scen. Men i alla fall, några kvarter ifrån skivaffären skulle jag nämligen se King Diamond på biblioteket i Köpenhamn. Han skulle vara i samtal med gäster. Det kostade 60 kronor och jag såg till att vara där tidigt som fanns. Jag satt längst fram i mitten. När King och Timmy Hansen och han som startade, som skapade loggan, vad heter han? Anthony. Ken Anthony. Satt tillsammans med moderator och mindes för. Mindes vad som hände i lägenheten och i huset. I 60 minuter. Och de hade bilder som ingen hade sett ifrån replokaler och annat som King står och pratar till. Och efter detta så haffade folk King för att få autografer. Jag tog upp min Melissa, tänkte jag för att försöka i alla fall. Lyckades faktiskt, hade min silverpenna uppe. Den snodde han sen och skrev andra skivor med också. Det gör mig ingenting, varsågod, jag köper en ny. Jag tänkte jag vill fan ha en bild också. En till, kanske en sista gång, jag vet inte. Jag försökte tränga mig igenom folkmassan, men det blev lite trångt. Så jag valde att jag skiter i det. För jag har ett foto från 96. Det får vara som det är. Och precis i det ögonblicket, då står jag vid utgången. Då bestämmer King sig för att det är färdigt. Det är slut. Så han tar folk i hand och går. Kommer till mig. Tittar mig rakt in i ögonen. Sätter sin hand på min arm som för att tacka mig. Jag har ingen aning om han kände igen mig eller visste vem jag var. Det är inte för att jag träffade honom 96, men det skulle möjligen kunna finnas anledningar till att han visste, eller i alla fall hade en aning. Det spelar liksom ingen roll. Men jag frågade, är det okej att ta en bild? Och han flinade med hela huvudet. Så jag upp med min högerarm där jag hade telefonen. Och knäppte en bild. Då tittar han åt sidan. Så jag bara, du får titta in i kameran. Då flinar han igen. Gav mig hornen. Och jag knäppte en bild. Sen gick han. Och bilden blev bra. Jag har en dröm en gång om att få sitta ner med honom. Och göra en intervju, absolut. Men att få prata med honom. Att bara uttrycka att jag förstår. Oavsett vad folk tror och tycker. Och musik hit och idolskap dit. Jag skulle vilja berätta för honom att jag förstår. Jag har använt det och jag förstår. Kanske någon dag. Man vet aldrig. Jag gissar att alla har sin historia. Jag gissar att alla har sin berättelse om någonting som var väldigt, väldigt omvälvande för dem. Och det här, det var min. Tack för ikväll.